Enligt läkarna på Karolinska sjukhuset idag så var läget livshotande nästan under hela tiden.
Reporter Tommy Fredriksson. Och Sveriges nästa utrikesminister har en rad viktiga frågor att ta itu med omedelbart. Under hösten ska inte bara EMU-beslutet fullföljas utan också en rad andra centrala frågor. Jan O. Karlsson som hastigt fick efterträda Anna Lindh som utrikesminister betraktas som en tillfällig lösning. Inger Arenander.
Rutinerade utrikestjänstemän bedömer det som svårt för en minister, vem det än är, att samtidigt klara arbetsbördan att vara utrikesminister och biståndsminister, som ju Jan O. Karlsson är. Många hoppas kanske att Göran Persson, statsministern, redan nästa vecka när riksdagen öppnar ska tala om vem som blir ny utrikesminister efter Anna Lindh. Den nya chefen för utrikesdepartementet måste redan i oktober börja förhandla om EUs nya författning. Beslut som styr hur makten i EU ska fördelas i framtiden och beslut som är centrala även för Sverige. Inom EU förestår utvidgningen med bland annat flera länder kring Östersjön och att bilda allianser med de nya är en av utrikesministerns viktigaste uppgifter.
Sergels torg den 12 september 2003. Det är förmodligen långt över 10 000 människor som har sökt sig till det gråsvarta stentorget nedanför kulturhuset. Men nu ser man inte mycket av stenen för att det är alldeles fullt av människor. Och det är en brokig samling jackor och kostymer som syns på Sergels torg nedanför en alldeles svart scen som är förberedd för manifestationen för demokrati mot våld som börjar vilken minut som helst. Och nu går Göran Persson fram mot den svartklädda talarstolen.
Tack Eva. Vänner, medmänniskor. Tack för att ni är här. Tack för att ni ställer er på demokratins sida mot våldet. Anna Lindh är död. Senaste dygnen har varit tunga. Främst för Annas familj. Vi sörjer med dem. Chocken, sorgen, vreden. De många obesvarade frågorna. Allt hade varit så mycket tyngre att bära om vi inte förmått dela smärtan med varandra. Därför uppskattar jag att vi kunnat samlats så här idag. Att så många människor runt om i vårt land och runt om i världen valt att gå ut och visa sin sorg och bestörtning säger något viktigt om Anna Lindh. Hon var en av oss. Hon delade så mångas verklighet. Hon var Nyköpingsbon på torget. Hon var socialdemokraten i första majtåget. Hon var stockholmarnas vän sedan tiden som borgarråd i stadshuset. Hon var 46 år och ung, med blicken mot framtiden, lika tuff och visionär som SSU-aren Anna Lindh. Hon var SSU-ordföranden som påbörjade försoningen mellan socialdemokratin och miljörörelsen. Hon var miljöministern som fick fullfölja den visionen och börja omsätta det i praktiken. Hon var den moderna, heltidsarbetande kvinnan, maka och mamma, stolt över sina pojkar. Hon var många, många unga kvinnors stora förebild. Hon var ovanligt bra på att vara vanlig, Anna. Samtidigt var hon en av våra kanske mest framgångsrika utrikesministrar. Hon var Sveriges ansikte mot världen. Hon var högt respekterad i kretsen av internationella politiker. Jag kan låna orden av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Han sa igår: Anna Lindh var viktig, vibrerande, modern och progressiv. Vilken förlust för världen. Utanför Rosenbad har fyra flickor från Kungsholmens gymnasium fäst en dikt till Anna Lindhs minne. De skriver så här: Jag tror hon var en ängel, för ingen skugga föll där hon gick. Och hennes hjärtas djup var som det djupaste vatten. Hennes tankar nådde högt, högre än det högsta berg. Jag tror hon var en ängel. Hela himlen ovanför var hennes. Jag tror hon är en ängel, för hon skrattar som om inga faror finns. Vänner, så skriver Sofie, Anna, Paula och Annika i klass NHC. En av många hälsningar i blomsterhavet utanför Rosenbad. Idag förstår vi att Anna Lind inspirerat många människors hopp och att hon var en stark symbol för det moderna Sverige, för det Sverige som vi ville visa upp för världen. En viktig symbol för det öppna samhället med plats för alla, vår demokrati. Demokratin är en storslagen och vacker idé. Det är vårt bästa medel att förändra samhället, att forma det och styra det efter människors behov. Den börjar ytterst, demokratin, hos oss själva. Den blir aldrig starkare och bättre än vad vi tillsammans gör den till. Demokratin ger oss rättigheter. Rätten att vara med och bestämma på samma villkor som alla andra. Rätten att tala fritt, säga vad man tycker och tror och få respekt för det. Men demokratin fungerar inte om vi inte tar ansvar för den, om vi inte känner att den också för med sig en skyldighet. Det är skyldigheten att engagera sig, att bry sig om sina medmänniskor, att inte vända ryggen till när demokratiska rättigheter kränks, när någon angrips för den hon är, när någon utsätts för våld och förtryck. Skyldigheten att ta ställning också i svåra frågor. Grunden för det demokratiska samhället är rösträtten. Alla människors lika värde manifesteras i en röst. Din lika mycket värd som min. Jag vet att många kan tycka att det känns konstigt, men det är viktigt att folkomröstningen genomförs som planerat. Den demokratiska rätten att rösta i allmänna fria val har människor världen över försvarat med sina liv. Över den rätten får vi aldrig låta våldet segra. Kampanjaktiviteterna. Kampanjaktiviteterna och polemiken har avbrutits. Men inte enskilda människors engagemang. Inte min och din vilja att göra skillnad. Att genomföra folkomröstningen. Att samlas över partigränserna. Att ta vårt demokratiska ansvar. Det är också ett av många bra sätt att hedra Anna Lind. Olof Palme var Anna Linds främste förebild och inspiratör. Och det var i hans fotspår hon gick. Och hon skulle ha gått långt. Trots sina djupa erfarenheter så var hon ung som politiker. Som ett ödets svarta ironi skulle deras liv också sluta på samma sätt. När Anna Lind, knappt 30 år gammal, tog till orda för att föra ungdomarnas talan på Olof Palmes begravning, så var det för att ge ett löfte. Så här sa Anna till Olof: vårt tack till dig ska inte stanna vid det förflutna, utan riktas mot framtiden. En människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden, för internationell solidaritet, kampen för ett fritt och öppet Sverige utan rasism och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig blir att föra ditt budskap vidare. Så sa Anna. Och idag står vi här. Det löftet som Anna gav till Olof Palme, det löftet måste vi idag ge till Anna Lind. Ditt budskap, Anna, ska vi i vår tur föra vidare. Vi ska göra som du vill och föra upproret vidare. Upproret mot det som kväver och förlamar. Vi ska öppna dörrarna istället för bara knacka. Vi ska klättra över murarna som spärrar vägen mot friheten. Vi ska säga vårt hjärtas mening. För Anna Lindhs skull, därför att det var hennes löfte till världen. För världens skull, därför att möjligheterna finns där till förbättring. De möjligheterna ska vi se så som Anna Lindh alltid såg dem. När det känns tungt och omöjligt i politiken, när de steg mot förbättring vi lyckas ta känns små och futtiga. I vardagen, när drömmarna känns oförenliga och svåra att nå, då ska vi hämta kraft i minnet av Anna. Hon var ung och hon var stolt. Vi misste henne, men vår vrede över förlusten ska inte förlama oss. Vi ska vända den till en kraft riktad mot framtiden. Nu lyssnar vi tillsammans till Eva Dahlgren, en av Anna Lindhs stora favoriter, och till hennes sång Ung och stolt. Tack.
Eva Dahlgren framförde Ung och stolt för denna stora publik på Sergels torg.
September 13, 2003.
Klockan är 8, här är Ekot. Polisen har med hjälp av övervakningskamerorna på varuhuset NK i Stockholm fått fram en bild av den man som kan vara utrikesminister Anna Lindhs mördare. Bilden är nu spridd inom polisen, säger Mats Nylén, informatör på Stockholmspolisen.
Vi har lämnat ut bilder ifrån det här videobandet till all polispersonal i yttre tjänst som hjälper till att spana efter honom.
Så den bilden finns i varje polisbil just nu?
Ja, det finns tillgång till den i alla fall. Det är för att på så bred front som möjligt försöka få tag på den här mannen.
Varför visas inte bilden för allmänheten?
Ja, anledningen är att vi i nuläget inte vill påverka vittnen som vi fortfarande inte har hunnit prata med.
Hur väl stämmer den här mannen på bilden överens med det här signalementet som ni har?
De stämmer bra överens. Sen är det ju då en fråga om nyanser förstås. Men bilden stämmer bra överens. Mer än så vill jag inte säga.
Hur lyder det officiella, det signalement som ni har gått ut med officiellt?
Ja, det är alltså en man i 30-årsåldern som vi letar efter. Han är 180, möjligtvis upp till 185 cm lång. Han hade mörkt axellångt hår. Möjligtvis pratar man även om parsfrisyr. Och han var klädd i en grå eller beige munkjacka. Och hade en keps på huvudet i en grå eller blå nyans.
Och det stämmer överens med mannen på bilden?
Ja, det är riktigt.
Mats Nylén, Stockholmspolisen, intervjuad av Johan Prane. Och med anledning av mordet så ställdes den viktiga slutdebatten om ja eller nej till svenskt medlemskap i EMU in igår.
Om jakten på gärningsmannen fortsätter 13 september 2003.
Polisens spaningsarbete inriktas just nu mot en person som finns fångad på bild av en övervakningskamera på varuhuset NK. Bilden som nu lagts ut på polisens interna hemsida är tagen på våningen ovanför mordplatsen på NK minuterna före dådet, vilket kan betyda att mannen fanns på NK innan Anna Lind kom dit. Bilden är också spriden till samtliga nattpatruller i tjänst, men enligt vakthavande befäl på Stockholms polisens länskommunikationscentral är mannen ännu inte identifierad. Polisen väljer i nuläget att inte visa bilden för allmänheten eftersom det skulle kunna förstöra eventuella nya vittnens uppfattning om mannens utseende. Just nu efterlyser man fler iakttagelser från Salénhuset cirka 150 meter från NK dit man tror att den misstänkte mördaren tog sig strax efter dådet.
Och en högt uppsatt källa inom spaningsledningen ska enligt TV4s nyheter ha sagt att personen man misstänker för mordet och som finns på filmen från NKs övervakningskamera inte ser ut som någon uteliggare, citat, eller ett narkoman, utan att han ser ut som en vanlig svensk med ljust utseende, avlångt ansikte och utan skägg. Och dessutom bakåtkammat mörkt hår ner till axlarna och var klädd i mörkblå keps, vakgröna militärbyxor och munkjacka. Nej-sidan inför folkomröstningen om euron imorgon leder fortfarande. Men mordet på utrikesminister Anna Lindh har gjort att allt fler är osäkra på hur de ska rösta.
Bara var i början av sin politiska karriär. Det har sagts flera gånger de senaste dagarna. Och det trots att hon faktiskt hade 30 år i politiken bakom sig.
Att demokratisera den offentliga sektorn är motsatsen till att privatisera den. Och för att citera min företrädare, att vara antibyråkrat är inte att vara nyliberal.
Ja, Anna Lindh, du sa här i ditt tal på slutet att det är fel att beteckna den här kongressen som någon sorts högervridning av SSUs politik. Vad menar du med det närmare bestämt?
Skillnaden kanske mot tidigare är att vi mer har betonat lokala lösningar än centrala lösningar på ett problem. Men det är ju inte ett steg åt höger.
Men det finns det inte därmed också hos er en sorts misstänksamhet mot statliga lösningar och planering på alla problem?
Nej, naturligtvis så behöver man statliga lösningar på vissa problem. Men man ska försöka att i så stor utsträckning som möjligt låta besluten fattas av människor själva, alltså det vill säga på en lägre nivå. Och där har vi väl varit lite självkritiska då mot våra tidigare sätt att arbeta.
Och vad ungdomsförbunden spelade för roll i utformandet av politiken hade Anna Lindh en mycket klar vision.
Ja, det tror jag absolut att ungdomsförbunden gör, och speciellt då kan jag se inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet hur vi hela tiden dels försöker driva på partiet i de här dagsaktuella frågorna, men kanske framförallt har en uppgift i att driva framtidsfrågorna och diskutera framtidsfrågorna. Och på det vi och få en lite annan politisk debatt än bara det som handlar om dagspolitiken. Va? Diskutera mera vad är det som är viktigt för framtiden. Va? Lite mera, våga vara lite mer kritiska mot dagens samhälle och mot gamla lösningar. Och se lite mer framåt.
Ungdomspolitiken Anna Lindh var debattsugen och hon utmanade den lika nyvalde moderata ungdomsförbundsordföranden Beatrice Ask att debattera jämställdhet.
Jo, därför att om man tittar på vad Moderaternas politik innebär så handlar det ju faktiskt om att tvinga tillbaka kvinnorna till en position som de hade förr i världen.
Jämställdhet, kvinnors villkor, solidaritet och internationella frågor är ämnen som ständigt återkommer. Och när Anna Lindh talade på Olof Palmes begravning så var det detta hon tackade honom för.
Och vårt tack till dig ska inte stanna vid det förflutna utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare.
Anna Lindh förvaltade arvet efter Olof Palme. Hon fortsatte att kämpa mot förtryck och för mänskliga rättigheter. Här hör vi henne på ett möte mot rasism på Sergels torg i Stockholm. Året är 1987.
Anna Lindh på SSU, du var en av talarna här. De här rasistiska grupperna är ju ganska små. Finns det inte en fara i att man ger dem för mycket uppmärksamhet?
Och men samtidigt är det väldigt viktigt att markera mot dem även om de är små. Därför att rasismen ska liksom aldrig tillåtas att breda ut sig. Det får aldrig bli rumsrent att stå som de gör. Och det är därför jag tror att det är viktigt att ha såna här stora opinionsmöten.
Hon vann respekt för sin orädda hållning. Anna Lind kritiserade både små och stora stater. Envist protesterade hon mot Turkiets behandling av kurderna. Lika självklart var det att kritisera USAs behandling av fångarna på Guantanamo-basen. Och hon blev en aktad politiker på den internationella scenen. Om detta har all världens statsmän vittnat om de senaste dagarna. Men hon mötte också våld, som när hon för ett halvår sedan var i Belgrad för att där träffa Serbiens unge premiärminister Zoran Djindjic den 12 mars. En liten stund innan de skulle mötas mördades Djindjic i ett attentat.
Det känns väldigt mycket när du på det här sättet ser människor som lever i en ny demokrati. Och du ser på dem, du ser i deras ansikten, du ser i deras ögon hur de är rädda för allting från sin egen säkerhet till landets framtid. Och det blir oerhört svårt att stå bredvid och känna att man egentligen kan göra just nu väldigt lite för att hjälpa dem.
Anna Lind var en förebild för många unga kvinnor. Hon var kvinna i en utpräglad mansvärld. De hade sina sidor. Det berättar hon här för Cecilia Bodström i Studio 1 i november 1999.
Ja, jag skulle ju faktiskt ljuga om jag sa att det här var utan problem. Därför att det är klart att det är ett problem att vara ganska udda i en krets som trots allt de kvinnor som är med här fortfarande är. Det kan ha sina fördelar. Det finns naturligtvis en något större nyfikenhet på oss just därför att vi sticker ut. Men det är också naturligtvis en så kompakt manlig värld. Och som jag brukar säga, det är inte som att sitta på ett möte med ensam kvinna med 20 svenska män, utan det här är lite annorlunda.
Hur känner du då?
Ja, i början så tror jag kände mig ganska väldigt ensam. Lite utsatt sådär. Just det att man kände att man stack ut lite grann från mängden. Sen har jag väl försökt att försöka se det positiva, att de faktiskt är lite nyfikna och att man får... ja, försöka använda nyfikenheten istället.
Och det var Anna Lind. Marianne Kihlberg hade sammanställt några bilder ur en lång och innehållsrik politisk karriär som fick ett brutalt slut i torsdags morse. Men vem kommer efter Anna Lind? Vem kan axla hennes ansvar så som hon förde Olof Palmes internationella röst vidare? God morgon, Anders Jonsson, inrikespolitisk kommentator.
God morgon.
Vem tror du tar över i världen?
Ja, som utrikesminister alltså?
Ja.
Ja, det är ju omöjligt att säga tycker jag i det här läget. Men det är klart att det har ju redan börjat spekuleras i att Margot Wallström skulle få komma hem från Bryssel. Och det vore väl ett möjligt alternativ. Alltså om man tänker efter lite grann så har det funnits tre kvinnor inom socialdemokratin i 50-talsgenerationen som har varit särskilt lysande. Och det har varit Anna Lind, Mona Sahlin och Margot Wallström. Och nu är Anna Lind död. Mona Sahlin är vinklippt av kontokort och parkeringsböter och annat. Och Margot Wallström finns i Bryssel. Men hon är ju tänkbar då att hon kan återkomma till Sverige så, och på då en framträdande position för att så småningom möjligen kunna ta över som partiledare också. Det är väl inte alldeles omöjligt.
September 13, 2003. En god vän minns Anna Lind.
Hon backar ju inte för något. Jag menar, hon var ju... Hon kunde ju säga rakt ut till både Colin Powell och Igor Ivanov, den ryska utrikesministern, om hon tyckte de gjorde något fel. Det kunde gälla Kubasvensken eller Tjetjenien, och då blixtrade ögonen på henne. Och sen i nästa minut så la hon upp ett jättestort skratt och leende till dem och så pratade om något annat. Det var hennes storhet hela tiden, att hon ryggade aldrig. Hon hade samma budskap till personer rakt i ögonen, till de personer hon talade med, som när vi satt och diskuterade på rummet, som när hon talade med journalister. Hon ändrade aldrig sitt budskap beroende på vem hon talade med. Det var hennes stora politiska styrka, tycker jag.
Och de som då kanske var ovana vid det här beteendet ibland, de accepterade henne?
Oh ja, hon jag menar, kan man berätta om det var någon episod när hon och Igor Ivanov diskuterade Tjetjenien. Och det slutade med att de lunchbordet att de stod nästan upp och skrek till varandra under lunchen. För hon, de höll inte med varandra. Men sen i nästa stund så var det där över. Han var liksom, de hade en väldig respekt för henne. Och det hörde vi minst inte Colin Powell säga. Ja, det märktes när de träffades. Jag var ju med vid det senaste besöket här i juni i Washington. Och Anna var jättetuff i allt det hon tog upp med honom. Va? Och han lyssnade och säger, jag håller inte med dig Anna, men jag har förstått vad du har sagt. Va? Och det tror jag var hennes styrka, den här rättframheten, den här rakryggade politiska budskapet.
En egenskap som inte alla politiker har kanske, att alltid vara densamma.
Nej, det är ju det många gånger som politiker kan få problem med, att man upplever att de har ett budskap i slutna rum och ett annat inför tv-kamerorna. Men det hade inte Anna Lindh.
Tack Dan Svanell för att du kom hit.
Och så här, 3 dagar efter utrikesminister Anna Lindhs bortgång fortsätter människor att strömma till för att hedra hennes minne med blommor och ljus. Utanför varuhuset NK i centrala Stockholm har blomhögen nu växt till en jättelik sorgekrans. Och här utanför Rosenbad och utrikesdepartementet så köar många människor fortfarande för att kunna skriva en sista hälsning i kondoleansböckerna.
September 2003.
Polisen har fått in en stor mängd tips om vem den man kan vara som filmades på varuhuset NK minuterna före knivöverfallet på Anna Lindh. Men ännu är inte mannen identifierad, säger polisens presstalesman Mats Nylén.
Så vitt jag känner till är han fortfarande oidentifierad.
Är inte det ett stort problem att inte ha lyckats med det ännu när bilderna varit ute nu ett tag?
Ja, det kan man kanske ha olika uppfattningar om. Men jag vill inte närmare gå in på vad vi vet. Alltså vad polisen exakt har för uppgifter, det vill vi av naturliga skäl hålla för oss själva.
September 2003.
God middag. Ännu har polisen inte lyckats nå ett genombrott i spaningarna efter utrikesminister Anna Lindhs mördare. Rikskriminalen har nu arbetat fram en gärningsmannaprofil som under dagen presenteras för spaningsledningen och åklagarna, och den ska hjälpa polisen vidare i spaningsarbetet.
Trots polisens bildpublicering har man ännu inte lyckats identifiera den man som fångats av NKs övervakningskamera. Men polisen har fått in tips på namn som är samstämmiga.
Ja, som sagt, vi har fått in många namn och vi har fått in förslag på namn som är samstämmiga så att säga. Exakt hur många vill jag inte säga, men vi har fått in flera uppgifter som säger samma sak. Men han är dock ändå inte identifierad.
Idag ska också en gärningsmannaprofil presenteras för spaningsledningen och de 2 åklagarna. Den kommer förhoppningsvis att underlätta spaningsarbetet.
Den här kepsen som man nu hittade och där man fann DNA-spår, vad tyder på att den kommer från en gärningsman?
Ja, den har ju hittats i det som vi bedömer som vara flyktvägen.
Enligt uppgifter till TT som kom nu så har polisen enligt uppgift skickat ut en patrull för att ta in flickvännen till den man som tros vara den man som syns på övervakningsbilderna från NK till förhör.
September 2003.
Nu är klockan 8.
Och här är morgonekot. Mordmisstänkte mannen är gripen och anhållen, men polisen är förtegen om vem han är. Den man som polisen grep igår kväll i Solna har förts till Kronobergshäktet i Stockholm, där man bland annat har tagit DNA-prov. Den gripne är anhållen, misstänkt för mord på utrikesminister Anna Lindh. Och polisens presstalesman Lars Grönskog säger så här om gripandet och läget just nu.
Jag tror för det första inte att det har hållits några förhör med honom ännu. Och därför vet jag inte om han har sagt varken ja eller nej eller något annat.
Lars Grönskog vill heller inte kommentera om den misstänkte är samma man som syns på bilderna från NKs övervakningskamera, mer än att han inte är helt olik. Lars Grönskog vill också tona ner betydelsen av gripandet och säger att det inte är säkert att man är inne på rätt spår.
Vi har alltså flera av varandra oberoende tipskällor som har pekat ut den här mannen. Men vi har också, vill jag betona, samma förutsättningar eller samma läge beträffande ett antal andra personer. Alltså den här personen är bara en del i den här stora, breda, ännu så länge mycket breda utredningen.
Men han är nu den enda som är misstänkt. Betyder det att han är mer intressant än de andra ni söker?
Jag kan inte gradera den delen. Men de facto gick man in då och gjorde tog ett beslut om att anhålla honom i sin frånvaro. För att man var väldigt angelägen att få höra honom.
Svaren från DNA-testerna väntas inom några dygn. Och överåklagare Agneta Blidberg har 3 dagar på sig att besluta om hon ska lämna in en häktningsframställan till domstol. Beroende på tester, vad som kommer fram i utredningen och vad mannen själv berättar. Men förundersökningen behöver inte vara klar till dess, säger Lars Grönskog.
I det här fallet, som då är en sån här omfattande utredning av det här slaget, så kan man med största sannolikhet kommer det innebära att man begär en häktning beroende på att förundersökningen inte är så långt gången. Man har inte hunnit att färdigställa den. Om den här personen då fortfarande är intressant.
Polisen är fortfarande mycket förtegen om den person som greps igår kväll. Men enligt uppgifter till Ekot så är den gripne mannen 35 år gammal och folkbokförd i en stad i Västsverige. Han är också dömd för flera brott, bland annat till 8 månaders fängelse för grovt bedrägeri. Och enligt uppgifter till TT har 35-åringen också dömts för hemfridsbrott, våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Han ska också ha genomgått en rättspsykiatrisk undersökning förra sommaren som visade att han inte led av någon allvarlig psykisk störning. Men de här uppgifterna ville länskriminalens chef Leif Jennerqvist inte kommentera igår kväll. Det enda länskriminalchefen ville säga var att den gripna är svensk och är lik mannen på bilderna från NK.
Personen som införde ikväll är inte helt olik de bilder som har varit ute i media tidigare. Men det är för tidigt att dra några som helst slutsatser med utgångspunkt från det vi vet nu.
Utifrån Rapport, god middag. Advokat Gunnar Falk utsågs idag till försvarare för den man som är anhållen misstänkt för mordet på Anna Lind. Och just nu analyseras DNA-prov från den misstänkte mannen.
Det har idag förordnats en offentlig försvarare för personen i fråga. Och det är advokaten Gunnar Falk.
Brottmålsadvokat Gunnar Falk har tidigare bland annat försvarat Lasermannen och Tommy Citreus.
Förhör har inte hållits utöver delgivning av misstanke med vederbörande. Förhör kommer att hållas under dagen och då i närvaro av hans försvarare.
Efter det att 35-åringen greps vid fotbollsstadion Råsunda vid 9-tiden igår kväll fördes han till Kronobergshäktet i Stockholm. Där hölls ett delgivningsförhör. Under natten genomgick 35-åringen undersökningar och bland annat togs DNA-prover av honom. De proverna analyseras nu och bedöms bli klara imorgon.
September 2003.
Som vi hörde i nyheterna så förnekade igår kväll den man som sitter anhållen misstänkt för mordet på Anna Lind brottet. Vi är med oss Stockholmspolisens presstalesman Lars Grönskog nu. Välkommen till B1-morgon.
Tack så bra.
Vad nytt har framkommit sen igår kväll kring den anhållne 35-åringen?
Det finns ingenting runt den anhållne personen som jag kan säga någonting om.
Hur mår han?
Det har jag ingen insyn i.
Tidningsuppgifter nu på morgonen gör gällande att han har försökt skada sig själv. Vad vet du om det?
Det är ingenting som jag kan kommentera. Vi har redan från början sagt att alla uppgifter runt den här personen som faktiskt sitter hos oss på ganska låg rättslig grund Vi kan inte kommentera vad som finns runt honom och vi tänker heller inte göra det.
Vad gör ni annars i utredningen idag?
I övrigt så rullar utredningen på och det är ett omfattande arbete på en väldigt bred bas. Vi har ju fortfarande ett antal högintressanta personer som vars uppgifter vi bearbetar. Och vi har även många andra inriktningar i det här arbetet. Tyvärr vill jag också passa på att säga att allmänheten tycks ha fått den uppfattningen att den nu anhållne är mördaren. Det har tyvärr gett den effekten att tipsinflödet i princip har avstannat. Och det tycker vi är väldigt olyckligt. Så vi vädjar alltså om att få in ytterligare tips. Dels runt de publicerade bilderna, men även iakttagelser och liknande på och runt brottsplatsen.
Lunchekot fredag den 19 september. Misstänkte 35-åringen begärd häktad idag. En dag som i mycket präglas av avskedet av Anna Lind. Vi rapporterar från minneshögtiden i Stockholms stadshus. Ja, den man som sitter anhållen misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lind har begärts häktad. Skäligen misstänkt för mordet.
Åklagare Christer Petersson har begärt en anhållne häktad av skälen att det finns risk att en misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig, det vill säga man misstänker att mannen skulle fly om han försattes på fri fot. Åklagaren bedömer också att om mannen släpptes fri så finns risken att en misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. Och man bedömer också att det är av synnerlig vikt att mannen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning av brottet. Och man vill dessutom att han ska ha fortsatta restriktioner i häktet, det vill säga man vill inte att mannen ska ha tillgång till tidningar, radio och tv. Att mannen nu begärs häktad på skälig grund innebär att åklagaren inte har mer bevisning nu än man hade när mannen anhölls. Skulle tingsrätten gå på åklagarens begäran så kan han hållas häktad i maximalt en vecka i en så kallad utredningshäktning. Sen måste man presentera mer bevis för att kunna hålla mannen fortsatt häktad. Om tingsrätten beslutar att mannen ska häktas kan den anhållne eller hans advokat Gunnar Falk överklaga till hovrätten som kan upphäva beslutet om att mannen ska vara häktad. Detta för att de då bedömer att bevisningen är för liten. Polisen betonar att utredningsarbetet fortsätter kring ett antal andra intressanta personer. Därför vädjar spaningsledningen att allmänheten fortsatt ska höra av sig med iakttagelser i och utanför varuhuset NK. Eller som man nu också uttrycker det, i de centrala delarna av Stockholm under morddagen.
Den misstänktes advokat Gunnar Falk säger att det var väntat att hans klient skulle begäras häktad. Han noterar att det var med den svagare graden av misstanke.
Jag är inte särskilt förvånad över att åklagaren har valt att begära honom häktad. Jag har förståelse för att åklagaren vill ha ytterligare tid på sig för att få in de resultat av den hittillsvarande utredningen som ännu återstår.
Det låter inte som att polisen har någon ytterligare bevisning eller att det hänt någonting mer i utredningen här, eller vad säger du?
Jag kan väl också ha funderingar i den riktningen för att uttrycka mig försiktigt. Det är klart att när åklagaren konstaterar att nu har jag inte lång tid kvar innan jag måste fatta beslut i häktningsfrågan, att man måste se över det här ordentligt och att man inte har tillräckligt på fötterna uppenbarligen för att våga hävda att det föreligger sannolika skäl. Och det tycker jag samtidigt är rakryggat av åklagaren att inte göra någon hemlighet av att utredningen enligt hennes och polisens uppfattning inte ger stöd för en tyngre misstanke.
Från hyllningshögtiden i Blåhallen i Stockholm den 19
september 2003.
Det är nu dags för statsminister Göran Persson att tala.
Anna Lind finns inte längre hos oss. Än känns den tanken så främmande, så svår att ta till sig. Hon lever så starkt i våra minnen. Anna fanns mitt ibland oss, inte utkanten, oftast i centrum, som mamma och hustru, som dotter och syster, som nära vän och arbetskamrat, som förebild för många, många fler. Vi har mist henne, så är det, och den insikten gör så förfärligt ont. Eders majestäter, excellenser, kära vänner och alldeles särskilt Annas familj och närstående. Vi har samlats här idag för att dela sorgen. Men framförallt har vi samlats för att dela det ljusa minnet. Anna Lind, med jackan fladdrande uppknäppt och ryggsäcken slängd över axeln, på väg. Anna Lind med mobiltelefonen i ena handen och den andra gestikulerande i protest. Nej, där tror jag att du har fel. Anna Lind med den snabba kommentaren, en knyck på nacken och sedan skrattet. Stora, glada, rullande skrattet. Hon föddes år 1957. Knappt tre decennier senare, när Anna Lind fyllt 27 år, stod hon i talarstolen i Folkets hus vid Norra Bantorget. Hon tackade för förtroendet som nyvald SSU-ordförande, den första kvinnan någonsin. Om vi ska få demokratin att fungera i samhället och passiviteten att försvinna, sa hon, så är den första förutsättningen att människor kommer tillsammans och lär sig arbeta tillsammans för gemensamma mål. I den andan kom hon att verka som SSU-ordförande i 6 år. Det var under de åren hon började utveckla sin talang att rakt på sak, under 15 sekunder, kunna formulera en distinkt åsikt framför en tv-kamera. Fler och fler fick upp ögonen för Anna Lind. När hon var 33 år och höggravid lämnade hon SSU-uppdraget. Hon beskrev för kongressen varför hon var socialdemokrat. Så här sa hon. Så sent som i morse såg jag, när jag gick till mödravårdscentralen, vad samhället gör för blivande barn och föräldrar i Sverige. Genom mödravård och barnavård, personlig omsorg och hälsovård. Därför vet jag varför jag är socialdemokrat. Hon fortsatte. Efter att ha tagit del av rapporter i tv och i tidningar från våra grannländer i Baltikum, efter att ha sett ansikten som präglats av vilja och längtan men också rädsla i ögonen efter åratals ockupation och kommunistiskt förtryck, vet jag varför jag är socialdemokrat. Och hon slutade. När jag ser gatubarnen i Latinamerika med smutsiga och undernärda ansikten eller prostituerade småflickor i Chile och Thailand vars enda dröm är att kunna leva en vecka till, vet jag varför jag är socialdemokrat. Så såg Anna Linds engagemang ut. Det fanns nära och det sträckte sig långt över gränserna. Både vision och vardag, sa hon själv. Och som var hon också, som person. Anna Lind vägrade att välja mellan politiken och familjen. Hon valde både och. Hon visade att det går att leva så. Och att det väckte beundran. Också långt utanför Sveriges gränser. Det var nog också därför hon blev en så stark förebild för så många, inte minst för många unga kvinnor. Anna Lind förverkligade sin vision för världen i vardagen. Men Anna visste att det goda politiska ledarskapet krävde mer än de stora orden. V-ledamoten och kultur- och fritidsborgarrådet Anna insåg betydelsen av att bevara närheten till alla de hon företrädde i Stockholm och senare till Nyköpingsborna där hemma. Juristen Anna Lind insåg att en framgångsrik politiker måste behärska mer än utanpåverket. Att kemikaliepolitikens och Kyoto-protokollets paragrafer måste vara lika hållbara som visionen om det hållbara samhället. Anna var 37 år när hon blev miljöminister. Den försoning mellan socialdemokratin och miljörörelsen hon påbörjat redan som SSU-ordförande fick hon som miljöminister möjlighet att fullfölja och börja omsätta i praktisk politik. Hon fann det djupt ovärdigt, det moderna samhället, att låta nedsmutsningen fortsätta och förstörelsen pågå. De internationella uppdragen som miljöminister blev en prövning, men framförallt en framgång. Hon hade en slående förmåga att finna sig till rätta i vitt skilda sammanhang och vinna respekt bland människor i helt olika positioner varhelst i världen hon mötte dem. Så blev Anna Lind Sveriges utrikesminister vid 41 års ålder. Med ett glödande internationellt engagemang sedan tonåren. Förebilden Olof Palme. En stark integritet och stort mod. Kom hon att bli en högt uppskattad och respekterad utrikesminister. Idag gästas Sverige av hennes vänner från alla jordens hörn. Det känns rätt och riktigt